Klockan är 11 och då skulle jag först vilja hälsa er hjärtligt välkomna till det här seminariet på internetdagarna som handlar om internet för alla. Och vi har samlat en panel som jag snart ska presentera. Men först skulle jag bara säga några inledande ord till, kan man säga, motivet för ett sånt här seminarium. Jag vet inte om ni allihopa har kanske sett den här Olle Findals rapport från Svenskarna och internet. Men ur den framgår det väldigt tydligt att det är ganska många som inte använder internet idag. För, kan man säga, 5 år sedan så var det kanske inte en sån där jättestor grej. Men det förefaller som om det blir allt viktigare för allt fler att ha tillgång till internet. Vi ska komma tillbaka till det. Den här tredjedelen av befolkningen eller invånarna som inte använder internet, det rör ungefär 2 miljoner människor. Det är relativt väl åldersfördelat. Det är ganska många yngre. Det är rätt många fler äldre, men storleksordningen 1,1 miljon äldre, ungefär 700 000 i mellanåldern och 400 000 yngre. Det är ganska många människor som det rör. Det finns en, kan man säga, en socioekonomisk urskiljning av de som inte använder. Det är oftare sådana med sämre inkomster än de som har bättre inkomster. Ofta socialt utsatta. På olika sätt människor med lite större svårigheter än andra i samhället. Det som händer och som motiverar det här seminariet är att det förefaller om som mer och mer av samhället flyttar till nätet, om man får uttrycka sig så slarvigt. För 5 år sedan, om vi säger så, då kanske det inte var några direkta välfärdsförluster för den enskilde som inte använde nätet att inte göra det. Idag blir det mer och mer uppenbart att det är dyrt och besvärligt och kanske svårt att gå andra vägar än via nätet. Det har blivit vanligare och vanligare för myndigheter, inte minst, att lägga ut tjänster på nätet och göra det lite svårare i praktiken att nå fram till en personlig kontakt på det gamla vanliga sättet. Dessutom så finns det funktioner i nätet som gör att man kanske måste vara där för att lyckas få de tjänster eller den välfärd som man är berättigad till. Så att vår fråga här nu, det är inte kanske så mycket om statistiken. Vilka är det som står utanför? För det vet vi idag relativt väl. Utan frågan är istället, vad kan vi göra åt det? Vilka konkreta åtgärder finns det att vidta? Vad vet vi om det? Och det är det som har motiverat sammansättningen av den här panelen. Uppsan. Hallå. Jag kom tydligen åt någon knapp här. Och de som är med i panelen i bokstavsordning, det är Helena Bäckström från PTS, sitter här. Det är Göran Dahlstrand från Stiftelsen Stockholms Hotellhem, sitter mitt i. Och det är Claes Engerstam från tidigare Svenska Bostäder, som tyvärr har meddelat sig sjuk. Men jag ska säga lite något av det som han speciellt har arbetat med för att vi ska få med det i vår diskussion. Och det är Abdulkader Habib från Kista folkhögskola. Och det är Kurt Lundgren från ITPS, om jag får säga det så. Professor Emeritus från Teknis. Men har fortfarande kontakt med ITPS. Bo R. Svensson från SeniorNet. Och Karin Thalén, förvaltningschef för förvaltningen 1000 i Norrtälje, som är en gemensam förvaltning mellan landsting och kommun. Nu har jag placerat kamraterna i talarordning. Och jag skulle vilja då att Kurt Lundgren börjar. Och tanken är då att vi ungefär har 5 minuter var. Och sen så har vi en uppsummerande diskussion som tar sikte på framförallt konkreta åtgärder, erfarenheter och hur vi ska gå vidare. Så där, varsågod Kurt.
Då ska vi se om vi kan ta fram din presentation där.
Och så där är mikrofonen.
Just det. Jag tänkte börja med ett ämne som borde vara ganska korrekt idag, nämligen om utanförskapet. Eller snarare hur man eliminerar utanförskapet. Och knyta an det lite grann till IT och bredbandspolitiken. Och göra en liten resa här över tiden i frågor som jag har varit involverad i. Min anknytning till ITP som Christer talade om, det är att jag har varit där i olika omgångar som projektledare för att utvärdera IT-politiken. Och nu senast var det ju bredbandspolitiken då, om man skulle förlänga bredbandsstödet till de regioner där marknaden inte sköter bredbandsstödet. Och som ni vet så såg man ingenting av det i budgetpropositionen. Men om vi börjar 1999-2000 så kom IT-propositionen då, som hette Ett informationssamhälle för alla. Och där spelade tre stycken IT-politiska instrument en stor roll. Alltså man skulle öka tillgängligheten. Och det var just den här bredbandsstödet då, stöd till de kommuner att upphandla och så vidare, där marknaden inte sköter utbyggnaden. Man skulle, det var tillgängligheten, tilliten, det hade ju med mycket säkerhet och sånt där och göra att folk skulle våga använda. Kompetensen var ju att man ska också se till att folk kan använda det här. Och då, om ni kommer ihåg den här reformen med personaldatorerna, att som var, som man gjorde regler kring förmånsbeskattningen där, som gjorde det gynnsamt. Det var inte en tillgänglighetsfråga, utan det motiverades med att det ökade kompetensen. Sen togs ju det här bort så småningom. Och under den tiden så var frågan om ett informationssamhälle för alla, den var väldigt viktig i diskussionerna. Och tanken bakom IT-propositionen, och man gick igenom politikområde för politikområde, det var ju att se att det skulle finnas någonting för alla. Alla skulle hitta sin nisch. Det skulle vara ett utbud av infrastruktur och tjänster som gjorde att skolan och eleverna fick det. De funktionshindrade hade det. De äldre det. De småföretagen det. Kulturen och så vidare. Alla skulle hitta sin nisch och få ut någonting av informationssamhället. Det var den bärande tanken. Och då blir ju naturligtvis, som en följd av det, så blev det här med digital divide en viktig aspekt då. Hur ser vi på de skillnader som, mellan de som har och inte har? Och då när vi utvärderade det här för några år sedan, då, 5 år sedan är det väl nu, så såg vi att precis samma tendens som idag, att vissa klyftor dras ihop då. Alltså mellan män, kvinnor, ålder. Den som inte då hade reducerats, det var på invandrarsidan, mellan infödda svenskar och invandrare, den hade ökat, den klyftan då under början för några år sedan. Jag vet inte hur det är nu. Jag märkte då också att det var många engelska forskare som sa att ja, men digital divide, det spänner inte av, det beskriver inte utvecklingen, utan det, alla har på något sätt sin nisch, menade de, på det ena eller andra sättet. De inte, alltså nu menar jag inte bara internet utan också mobiltelefoner och, alltså digital i ordets digitala betydelse, utan det är profilerna, hur man har, hur man fördelar sig här, som är viktigt, menar de. Och sen kommer nu begreppet the second digital divide, som menar att som går vidare på det spåret och som säger att den stora skillnaden nu börjar också bli mellan de som har ordentlig tillgång till internet, alltså mellan infrastruktur och tillgång till transparenta bredbandstjänster. Och de som har, vad ska vi säga, modemkopplingar etc. etc. Och man kan visa att både användningen, både kvantitativt och kvalitativt, skiljer sig åt väldigt mycket, visar internationella studier mellan de som har liksom ordentligt bredband och de som har, vad ska vi säga, broadband-lin, liksom snabb då. Och man har visat inte minst också att det här betyder mycket för i finsk forskning, Australien, Österrike, för att bygga upp det sociala kapitalet. Inte minst hålla kontakt med släktingar, vänner, lokalsamhället, föreningslivet. Har vi då kommit till en sån stadium att bredbandstjänster kan sägas vara en nödvändig förutsättning för normalt deltagande i samhällslivet? Ja, det där kan vi diskutera för kategori och vi kanske kommer till lite olika resultat. Men tänk på den 16-åriga gymnasist i Sörmland som ska sköta skolan och som har sina klasskamrater som hela tiden har YouTube och Facebook etc. etc. Och där måste man ju nästan säga att för den kategorin så är det här en förutsättning för både socialt och studiemässigt. Men det intressanta tycker jag, det är att samhällsvetarna i Sverige inte tycker jag har gjort sin plikt här att studera denna fråga. Jag tycker det här är en av de viktigaste frågorna där vi behöver mer forskning. Och skulle vilja veta här med vad det betyder med nedrustning av postkontoren och så vidare. Va? Här. Och där skulle jag vilja utmanar samhällsvetarna på universitet och högskolor. Bredbandspolitiken har haft som mål att skillnaden i tillgång till bredband ska inte förstärka utan redan existerande skillnader ekonomiskt och socialt. Det har varit den ledande tanken bakom bredbandsstödet till exempel. Va? Nu kom det ju ingen bredbandsstöd nu i 2008. Men då hade man formuleringen ungefär att ska inte förstärka. Man skulle för vissa grupper, jag tänker till exempel för funktionshindrade nu, vända på det där och säga ja, men en ambitiös politik skulle kanske vara att stärka det här och säga att det ska reducera olika skillnader i förutsättningar. Och det hade ju att IT och bredband har den potentialen, det är ju väl alldeles klart. Och vad jag tycker är lite tråkigt här, det är att de politiska partierna upprätthåller ett utanförskap i förhållande till den diskussionen. Tack.
Tack Kurt för detta. Det här är ett exempel på det nationella perspektivet och politiken som handlingsmedel. Och Kurt har då som sagt gjort en studie för bredbandsgruppen, inte minst med hänsyn till den här sortens sociala skäl till investeringar i bredband. Jag ska bara säga till alla som talar att vi spelar in texten så att vi måste prata i talet, så vi måste tala i mikrofonen allihopa. Sådär. Nu skulle egentligen ett litet exempel kommit från Claes Engerstam som då jobbar på Svenska Bostäder, där man i allt väsentligt har kablat upp en väldigt stor del av bostadsbeståndet med fiber av olika skäl. Det Claes bland annat skulle berätta om var att trots att då strängt taget alla bostäder eller väldigt många bostäder har fiber så används den inte i så hög utsträckning av de boende. Det visar sig att kanske 25-30% max gör det för sina digitala ändamål. Under en tid hade man tänkt sig att det kanske vore en poäng då att använda det som alla har, nämligen TV, som instrument för att vara på nätet, att göra tjänster. Det har då inte lyckats så väl, det är väldigt många som fortfarande har analog TV i sina hem, utan om man hittat andra incitament för användning av den infrastrukturen. Och det som var lite intressant med detta, det är hur man har gått från olika försök att skapa incitament i bostadsbeståndet bland de boende till att använda nätet och internet. Men egentligen nu först är det försök man håller på med idag, tror att man har kommit lite längre fram med en box som sitter i hallen som ger tillgång till ett antal fastighetstjänster och på sikt andra tjänster. Vad tråkigt att Claes inte kunde berätta om detta själv. Mycket spännande. Men nu ska vi gå vidare till det, inte från det nationella till det regionala perspektivet. Med Karin Thalén, välkommen. Som är alltså förvaltningschef för 1000 i Norrtälje.
Ja, vad kan landsting och kommun göra för att invånarna ska få tillgång till nätet i högre omfattning? Jag tänkte först börja bara kort och berätta lite grann om vad 1000 är. Det är ett unikt samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Där man 2006 gick samman med en gemensam och bildade en gemensam nämnd. Så vi har alltså en politisk nämnd i Norrtälje som består av politiker från Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Och jag är förvaltningschef, kan man säga, på beställarorganisationen. Då vi får 1,8 miljarder av våra huvudmän att beställa vård och omsorg för Norrtäljeborna. Och i Norrtälje bor det drygt 55 000 invånare. Och vi har väldigt många äldre i vår kommun. 20% är över 65 år i Norrtälje kommun. Norrtälje är också en väldigt stor kommun till ytan. En tredjedel av Stockholms län. Med 10 000 öar. Jag är väldigt glad att inte det bor folk på alla öar. Vi har befolkning som bor ute på ett tiotal öar. Och det är väldigt spännande och utmanande att leverera vård och omsorg så långt ute i skärgården som vi måste. Vi jobbar och försöker utmana systemet i Norrtälje kommun och försöka leverera vård och omsorg lite smartare och smidigare än hittills idag. Och vi har då satsat väldigt mycket på att identifiera de här tre behovsgrupperna ni ser på den här bilden. Barn och unga i Norrtälje kommun, och de är drygt 10 000 upp till 18 år. Personer som är mitt i livet och de äldre. Och här vet vi att det ser rätt olika ut när det gäller behov av insatser. Och det finns också väldigt olika inställning och kunskap till det här med internet för de här tre grupperna. Barn och ungdomar, de ligger ju rätt långt framför oss. Jag satt med min son igår kväll som är 17 år. Han hade telefonen på, han hade tvn på, han hade musik nedladdad. Han hade chattmöjligheter, samtidigt spelade han poker. Och det är väldigt fascinerande att ägna en timme och sitta bredvid honom och se hur han tar sig fram. Vad det han egentligen gör på kvällarna. Och det stämmer till eftertanke. Hur gör jag själv och hur gör inte minst andra grupper och kanske framförallt de äldre som vi har riktat in oss på nu att försöka fundera kring när det gäller tillgång till internet. Vi ska då försöka att jobba rätt mycket med att tillgodose behoven och jobba med leveranskvalitet för våra invånare. Vi är väldigt fixerade på produktionsdata i hälso- och sjukvård och omsorg. Vi räknar pinnar i vårdtillfällen och läkarbesök och allt möjligt. Det är rätt ointressant brukar jag säga, utan det är mer intressant att se vad får våra patienter och brukare och anhöriga för service och tillgång till tjänster i Norrtälje kommun. Och det är rätt mycket svårare att hitta mått på det och tillgodose de behoven mellan kommun- och landstingsverksamheter. Internet för alla är väldigt spännande för oss att gå in i nu då, tillsammans med .se här. Och det är så att vi har byggt en ny hemsida, www.1000.se. Den startade vi i våras. Och den har sin utgångspunkt i de här tre behovsgrupperna. Så när man går in på den sidan så ser man inte husen, vårdcentralen, sjukhuset och så vidare. Som är klassiskt lite att producenterna är van att liksom presentera sin verksamhet. Utan vi presenterar behovsgruppen barn och unga. De vuxna och de äldre. Och utifrån det så söker man sig in på sidan och ser vilken tillgång man har till tjänster på nätet. Vi vet ju också att det ser rätt olika ut. Är du mitt i livet, då är det snabba puckar som gäller för att få tillgång till tider till läkare, få snabb rehabilitering, kunna återgå i arbete på ett helt annat sätt än vad kanske äldre har för behov av insatser. Så att här försöker vi också skapa en hemsida nu som är interaktiv och blir allt mer interaktiv tillsammans med våra vårdgivare. Med en helt ny utgångspunkt, nämligen ett utifrån och in perspektiv och inte inifrån och ut, som vi är så vana att jobba med. Vi vet ju allra bäst hur våra invånare vill ha det, och så är det ju inte. Utan vi måste våga gå ut och fråga, vad säger ni om servicen, vad säger ni om tillgången, hur kan vi bygga det här smartare? Vi ska nu då gå in i det här ettåriga projektet och försöka kartlägga målgruppen äldre i Norrtälje kommun. Och de är drygt 11 000 som är 65 år och äldre hos oss då. Och vi tänker rikta oss till två grupper. Dels är det de äldre som bor på särskilda boenden. Och det är hos oss finns det 700 äldre som bor på särskilda boenden. De är rätt sjuka och har behov av rätt mycket insatser. Och här ser vi fram emot det du nämnde då, Christer, att vi kanske skulle kunna få ett projekt där vi kan få tillgång till tvn hemma i ett särskilt boende för äldre. Kan vi se till att vi får nättjänster lättare tillgängligt för de som bor på ett särskilt boende än idag? Vi har också ett problem med bredbandsutbyggnaden förstås i vår kommun med denna glesbygd. Så att den andra inriktningen för oss blir att försöka att rulla ut en internetbuss. Så vi tänker oss en internetbuss för de äldre framförallt nu då. Som ska börja rulla. Vi har blodbussen och vi har bokbussen. Men nu ska vi också försöka i samarbete då med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. Försöka få till stånd en internetbuss som ska rulla ut till de äldre. Som inte har tillgång till den här tjänsten. Kanske inte vågar, kan eller har möjlighet att använda den. Vi ska då försöka få till stånd flera saker med det här förstås. Syftet är ju att de äldre ska kunna använda internet för utbildning. Till exempel i olika sjukdomar. Vi vill bryta isolering. Till det här internetcaféet ska man kunna komma också för social gemenskap. Man ska kunna lära sig ännu mycket mer. Man ska kunna söka information från olika myndigheter. Först och främst från oss då, landsting och kommun, vård och omsorg. Men även från andra myndigheter som Försäkringskassa och annat. Och vi vill då att man använder den här mobil eller den här internetbussen. För de äldre och att vi kan få till stånd ett projekt på något särskilt boende där vi kan undersöka vad de gamla säger om den här typen av tjänst. Vad är det de behöver, vill? Vi tänker oss att få försöka rekrytera 50 personer till projektet. Och vi kommer att göra det i samarbete med SeniorNet som finns i Norrtälje kommun. Men också en väldigt stor frivillig organisation hos oss som heter Roslagsmodellen. Där 230 äldre hjälper äldre med allt möjligt. De lagar mat tillsammans, de spelar bingo, de tar promenader. Och här skulle de också då kunna jobba med internet tillsammans på ett nytt sätt. Vi har också ett väl utbyggt anhörigstöd i vår kommun som vi vill haka på det här projektet. Och som jag sa, kultur- och fritidsförvaltningen har bokbussen. Vi har Biblioplaya i Norrtälje kommun. Man åker på sommaren med den här bokbussen ut till badstränderna i skärgården, ytterområdena. Och vi tänker oss då att vi också skulle kunna få internetbussen att rulla. Samarbetet med våra nordostkommuner blir förstås också spännande om det här visar sig lyckosamt. Ja, det var allt från mig.
Tack Karin, mycket spännande. Norrtälje kommun 1000 är alltså ett av två kommunala projekt som .se har givit bidrag till. Det andra är Värmdö kommun. Och Värmdö kommun kommer att speciellt fokusera på yngre medborgare och deras familjer. Och vi ser fram emot detta. Och det är väldigt roligt att höra hur många intressanta idéer som kommer fram i de här projekten. Det är det konkreta nivån och det kommunala. Det är där människor finns. Vi ska gå vidare på det som handlar om var människor finns. Och då skulle jag be Abdulkader Habib komma upp som Abdulkader är. Nu tror jag kanske att jag fick den trevliga bilden på dig istället för din föredrag här. Ska vi se. Du kanske inte hade något föredrag eller?
Jag hade
inte. Ja, det är utmärkt. Då ska vi ta fram dig istället där. Så. Abdelkader är alltså föreståndare för Kista folkhögskolan.
Ja, ni förstår, det var inte meningen att vi ska ha bilden istället för något. Men att jag får ta den här delen med att representera i alla fall i det här tillfället nu Sveriges förorter med, eller de nya landsarbetare, de nya bönderna. Nu är det ett fenomen i vartenda stor, mellan och lilla eller liten stad i Sverige, så finns sociala förorter. Där bor en stor del med, som antingen är första generations invandrare eller så är, har någon av föräldrarna har invandrarbakgrund. Och jag tänkte på något roligt, det är att det här 2 miljoner som också Christer nämnade, och det var på media också mycket annat. 2 miljoner som är utanför när det gäller internet. Och de här 2 miljoner kommer åter och åter på olika sammanhang. Det finns kanske bland dem en hel del säkert med nya svenskar, eller svenskar med invandrarbakgrund, äldre, andra. Men det roliga är att för 3 veckor eller en månad sedan så läste jag på tidningen, och jag hörde på tv också, att Sverige har, jag tror det är totalförsvarmyndighet eller så, de diskuterade om de ska skrota 7 miljoner gasmasker som man hade. Har ni hört det? Och då tänkte jag, oj, men vi är ju 9 miljoner. Vad ska de här 2 miljoner göra då? Det är bra att man meddelar dem så att de kan förbereda sig här, köpa egna masker eller göra som en. Och vilka är de egentligen? Det första man frågar, är det vi? Eller är det de som har råd? Eller så? Men det, var, alltså det är en fråga som jag verkligen vill få svar i framtiden. För att, vilka är de här 2 miljoner som ska liksom ordna det själva med gasmasker och så? Men vi är inte där nu. Men jag kommer från Kista folkhögskola, Sveriges nyaste folkhögskola. Och vi hade jobbat med föreningen och vi tyckte folkbildningen är en fantastisk möjlighet. En organisation som vi kan forma om vi behöver forma om den. Vi hade delvis, hoppas att Norrtälje är undantag, men kommun och landsting har varit lite mer specialkommuner. Lite stagnerat. De har jättesvårt att se behov. Det känns att de har resurser, de har gjort bra koncept, men de är kedjade till vissa geografiska platser. Om vi lyckas samla 1000 personer, tar de från förorterna i Stockholm till södra Dalarna. Och vi bjuder dem, liksom, kom, håll de här koncept ni har eller kurser. Nej, vi ska ha den alltså i Husby eller så. Så det finns, kommunen har varit svårt. Så genom folkbildningen lyckades vi bryta. Och det intressanta är att de här största gruppen var kvinnor som sökte sig till oss. Vi kan bara ta in på regulär utbildning 60 elever. Och sen på olika aktiviteter, sommar och vinter, då har vi annat då. På sommar så har vi 1000 personer i 3 omgångar som vi samlar i södra Dalarna med folkbildning med olika kurser. Så vi testade, vi fick alltså, med kommunen gick inte så bra. Men Folkbildningsrådet stödjade det här initiativet. Nu känner vi att det är många andra möjligheter som öppnas. Så för oss det är inte någon brist i ekonomi eller någonting som det handlar om. För att vi ska kunna driva vår verksamhet. Vi jobbade med digital klyftan. Och nu fick vi möjlighet att samarbeta med Microsoft. På grund av att vi var medvetet valda att vi ska hamna i Kista. Och vi ska, så fort det kommer ett erbjudande, så det får inte ta mer än en vecka tills vi mobilerar om oss och tar emot det här erbjudandet. Någon samarbetspartner. Förra vecka ytterligare 2 folkhögskolor anslöt sig till oss. 2 folkhögskolor, Microsoft, många andra. Så vi försöker bilda en stor organisation så kan vi jobba med andra grupper. För vi klarar av oss som skola, men det är inte vårt mål. Vårt mål är liksom att göra förändring i de här förorterna. Det finns olika förslag på hur man ska gå vidare. Det finns mer, men det får jag återkomma sen. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Vi får återkomma ytterligare till detta tidigare. Du sa att pengar inte är ett problem, och jag tror att du kanske menade att fick ni mer pengar skulle mycket mer hända. Men ni har en organisation som faktiskt är väldigt livaktig och ni hittar många vägar fram. Och något som har slagit mig när jag har talat med Abdelkader tidigare är att det är väldigt kostnadseffektiva pengar som ni använder er av. Och ni skulle lätt med ytterligare lite pengar kunna göra ganska stora insatser. Då ska vi gå till nästa person, och det är Göran Dahlstrand som är föreståndare för Stiftelsen Stockholms Hotellhem. Så, nej, 17, nu blev det fel. Varsågod.
Tack. Först ska jag berätta lite vad Stiftelsen Hotellhem är. Det är alltså en kommunal stiftelse i Stockholm som har 2300 bostäder. Och själva verksamhetsidén, det är att man från härbärge, fängelse eller gatan ska få en tillfällig bostad och så småningom få ett eget hyreskontrakt. Så jag brukar skoja och säga att jag är egentligen den enda hyresvärden i den här stan som gör mig om med de skötsammaste hyresgästerna och tar in strulpellarna, så att säga. Det är vårt motto. Och vi upptäckte ganska tidigt att vi måste använda nätet. Så vi placerade ut publika datorer. Vi har 17 ställen i Stockholms stad och ett ställe på Lidingö. Och vi placerade ut för att man skulle få hjälp med att börja boka bostäder. Det är så att bostadsförmedlingen i Stockholm är framförallt nätförlagd i både informationen och hur du bokar. Det går att göra på telefonen, de mesta tjänsterna är på nätet. Och du måste ha en egen e-postadress. Och vårt krav när man flyttar in till oss för att göra den här boendetrappan, det är att man är anmäld i bostadsförmedlingen för man ska vidare. Och från ungefär 10% som fick egen bostad med eget hyreskontrakt, så är det då ungefär 40% av de som flyttar ut från hotellen som får ett eget hyreskontrakt. Och det är nätets förtjänst väldigt mycket. Naturligtvis handlar det om bostadssituation. Men det gäller att när man bokar bostad för dem, det är att hela tiden vara intensiv, kolla läget, se var du ligger i kön och vara uppe och aktiv på de här sajterna som har bostäder. Låt mig och då också säga det att varje sån här teknik har en social dimension eller en social baksida eller framsida. Och den största egentligen förändringen, första revolutionen som jag säger här egentligen för hemlösa eller folk som har en osäker bostadssituation, det var kontantkortet. Förr i tiden, när gamla hedliga statliga Telia måste ha 3000 kronor i plånboken och en fast bostadsadress för att få ett telefonabonnemang. Idag kan du faktiskt få det väldigt enkelt genom att gå in och få ett kontantkort princip gratis och köpa en telefon för några hundra. Och då är du med i samhället. Du kan boka din socialsekreterare, du kan boka andra saker, du kan liksom bli nådd av barn och släkt. Den första revolutionen på den här kommunikationen för den här gruppen som jag jobbar med, det var kontantkortet. Den andra revolutionen som kommer nu tycker jag, det är internet. Därför att nu pratar jag ju bara om det här med att boka bostäder. Men det finns andra funktioner på nätet som faktiskt har en väldigt stor betydelse för alla människor som har en osäker bostadssituation. Och det är att har du ingen fast adress i verkligheten, får du en fast adress på nätet. Därför att din e-postadress, den har ingen social belastning. Alltså när du har en vanlig adress, så det är inte så roligt att ha, om du ska söka ett jobb eller någonting, att ha en hänvisning till att du bor på ett härbärge eller till och med hotellhem. Eller att du bor i ett socialt belastat område. Men din e-postadress, den är socialt neutral. Och det tycker jag är en väldigt viktig funktion. Så att du finns på nätet, du finns där. Och du kan nå din e-post, du kan nå din kontakt, du kan ha myndighetskontakter, du kan boka jobb, du kan liksom ha skatteutredningar, du kan allting. Du har all information på nätet. Och det är en väldig skillnad om du flyttar runt så hänger inte din vanliga post med. Men på nätet finns du. Sen är det också så att den andra dimensionen, och någon som såg, så var ju faktiskt ute i TV4 i morse, för de ville göra ett inslag om just det här. Och då var det en kille som var hemlös som var med intervjuad. Och det som han berättade då tycker jag också var ganska fantastiskt. Det är att på nätet så kan du också återknyta alla dina gamla förlorade sociala relationer. Och han hade hittat då en av sina döttrar på nätet som han hade på grund av strul förlorat. Och det betyder också att den sociala dimensionen på nätet är ju att e-post, chatt är en annan dimension än att ringa eller ta kontakt i verkligheten. Du når liksom fram till hälften. Du behöver inte satsa allt genom att ringa och säga till någon som du har varit kanske strulat med. Men med e-posten kan du nå på det andra sättet. Det finns några problem med nätet för min målgrupp. Eller för överhuvudtaget, som jag tror det gäller äldre också. Och så. Och det är att myndigheterna, tycker jag, PTS kanske också, egentligen har lämnat över en del av strukturen till de kommersiella krafterna. Och då har man fått en del bakproblem. Och bland annat så är det så att för att du ska kunna boka det på Skatteverket för att kolla om du har skulder på Kronofogden, så måste du ha en bankidentitet. Och alla människor som utav de som jag jobbar med och många andra har inga bankkonton. Det har man inte tänkt på. Därför att man har skulder och man får ingen. De kommersiella bankerna är inte ett dugg intresserade av att de är i en målgrupp, därför att de inte är lönsamma. Nu håller vi på eventuellt att få en relation med Skandiabanken för att vi skulle kunna få in våra grupper. Men det betyder att din identitet och legitimitet på nätet, den bygger på att du får en bankkontakt eller en bankkonto. Och det tycker jag är väldigt konstigt. Jag pratade med Skatteverket här igår och konstaterade att varför har ni gjort så? Varför har ni lämnat över det? Varför låter ni inte exempelvis polismyndigheten eller Skatteverket? Det var väl också lämpligt som har personuppgiftsinstrumentet. Varför kan inte de vara identitetsskapare på nätet? Varför ska banken vara det? Och det betyder att det är väldigt många av mina hyresgäster kan alltså inte gå in och börja skuldsanera. För de behöver komma in på Konsumentverket, Kronofogden, Skatteverket för att kunna börja sitt arbete med att liksom återvända till samhället. Och det tycker jag är en fråga. Borde man inte lösa upp det? Den andra problemet jag tycker är att många tjänster är medelklassinriktade på nätet. Alltså när det gäller samhällsinfunktioner. Du kan boka äldreboende, du kan boka dagisplats. Men du kan inte boka socialsekreterare eller avboka socialsekreterare. Alltså man har vänt sig till en viss grupp för sina tjänster. Det är kanske så att det är uppbyggnadsskedet, det är första skedet. Men det är ett problem för min målgrupp. På frågan, är nätet nödvändigt? Ja. Och nu vet vi att ungefär 20% av den målgrupp som jag jobbar som använder nätet. Och det är alldeles för lågt. För ska du kunna återvända till bostadsmarknaden och återvända till samhället, så måste fler människor med sociala handikapp komma in och använda nätet. Tack.
Tack Göran. Jag är hemskt glad att .se har i sin projektportfölj kunnat bidra till det arbete som Stiftelsen Stockholms Hotellhem gör för att få fler av sina gäster med på nätet. Så tack Göran. Mycket intressant. Nu Bo R. Svensson. Kan man säga generalsekreterare eller för seniornet?
Ja, ordförande är väl ungefär det närmaste jag har kommit så här långt.
Okej. Okay. Vi ser, då ska vi ta en kort version. Är det den där? Ja. Just det. Så.
Ta första bilden. Så där, tack.
Så, jag ska knäppa på det sen. Tack.
Jag representerar SeniorNet Sweden. Det är SeniorNet Sweden. Det är grundvärdena för vår verksamhet. Och jag har förmånen att vara ordförande sedan några år tillbaka i den här delen. Det är så att... ska vi se? Så. Nej. Där var du. Vilken? Där, tack. Det här är den finaste och vackraste klyftan i mina hemtrakter, där Ronja Rövardotter spelades in i Skuleberget. Och den symboliserar den digitala klyfta vi talar om. Och den som figuren som står där till vänster, det är den pensionären som funderar på om han ska ta språnget över klyftan eller inte. Och där har ni egentligen det grundläggande syftet med den här organisationen som jag representerar. Vi ska hjälpa alla 55 plus och över att på ett anständigt sätt komma in och komma åtnjutande utav de samhällets förmåner och möjligheter som det gör. Och för att klara detta idag så är det en absolut förutsättning, hävdar vi, att man kan utnyttja internet. Och för att kunna utnyttja internet så måste man ha tillgång till en dator. Man måste ha ett kunnande och man måste ha haft modet att ta språnget. När jag svarar på frågor här idag och annat så baserar jag mesta delen av de här svaren på en väldigt ordentlig undersökning som vi har gjort. Det var där, ja. Nämligen den här. Som vi fick göra att Vinnova här om året. Och det är inte så lätt att ta reda på hur man ska hjälpa pensionärer över en sån här klyfta. Frågar man pensionärer som inte har det varför de inte har gjort det så säger de, jag är nog för gammal. Jag är nog ingenting för mig. Man vet inte. Det blir inget svar. Frågar man de som har hållit på ett tag så säger de, ja, det här är ju enkelt. Det är inget problem. Det gäller alltså att hitta någonstans de som kan svara på det här. Och här om året så tog vi alla våra nybörjare ute på kurserna som började i oktober. Och så frågade vi dem, hur kommer det sig att du har börjat våga ta språnget och göra det här? Vad är det som har hindrat dig hittills? Vad är det som har lockat dig? Och vad är det du behöver hjälp med? Det var 991 stycken såna här svarade på det här. Vi lät dem göra det som en övning. Och det gav oss ett ganska unikt underlag och jämnt fördelat på män och kvinnor. Och åldersfördelningen ser ni är den mörkblå delen som är den största delen på nästan 60%. Det är 66-75 år, just den gruppen vi är ute efter. Och där, jag ska ta bara ett exempel på, det finns oändligt mycket att hämta ur de här delarna. Men vi la ett antal hypoteser där vi tittade på vad var det för hinder och annat som egentligen var i vägen för det här att göra det. Då frågade vi de frågorna så här. Vad är det som gör att ni inte har gjort det här då? Är det för dyrt med datorerna? Har ni tvivel på förmågan? Ni kan se själva ett antal. Fundera ett ögonblick och tänka efter. Vad tror ni var de tre viktigaste hindren? Jag tar gärna emot ett bud om ni vill. Du, vad sa du? Det tvåan alltså? Eller vad?
Rädd för ny teknik.
Rädd för ny teknik, ja. Okej, vi tittar. Så här såg det ut. Man kan direkt konstatera att man tvivlar på den egna förmågan och klarar den nya tekniken. Det är det första. Det är tilltro. Det andra är att det är dyrt med datorn att skaffa och göra investeringen. Och självklart är det en mer skrämmande faktor om man samtidigt tvivlar. Kan man överbrygga tvivlet? Ja, då är det lättare att ta steget i nästa del. Men det fanns en del andra intressanta punkter man tittar på också. Man trodde att det krävde mycket tid och envishet att klara. Man vill gärna peka på också att de fysiska delarna, svag syn, dålig hörsel, darrhänthet och annat lägger hinder i vägen. Och då är vi tillbaka och tittar på kombinationen av funktionshinder i den här delen. För de finns i riklig omfattning, om inte fullt ut i den här gruppen, hur man ska tackla detta. Det här, det var ett exempel på vad man kan ta fram för information. Och vilken information som vi nu grundar vår verksamhet på. Och som vi är villiga att dela med oss till andra av den informationen. För att kunna använda den här i hur man ska satsa och vad man ska tackla problemet. Och därefter är det så att vi har ungefär 40 lokala klubbar ute. Vad jag med glädje hörde av den i Roslagen av Karin nyss. Som är väldigt aktiv för övrigt. Som alltså just arbetar med det här att hjälpa de här över kanten, om jag får säga så. Och det är det ena sättet, det är det praktiska arbetet ut på jorden. Det andra gör vi centralt i organisationen för att försöka ta fram sånt här. Ta fram även undervisningsunderlag och annat. med syfte att lära folk att klara samhällets krav, inte att bli några datanördar. Tackar.
Tack Bo. Mycket spännande. Jag har följt er verksamhet under många år och jag har verkligen med glädje sett vilka fina insatser ni har gjort, inte minst för att tala om för, beskriva för många av de pensionärer som överhuvudtaget inte haft kontakt med IT tidigare, vilka möjligheter som det finns bland annat på surfdagarna på biblioteken och så. Väldigt spännande. Helena från PTS. Varsågod. Nu ska vi se. Helena arbetar med stöd speciellt till funktionshindrade som PTS har fått i uppdrag av regeringen att hantera delar av. Så, varsågod.
Ja. En del av er som är här idag har säkert som jobbat kommersialisera ny teknik. Och mitt jobb är, precis som Christer säger, att hitta relevanta tillämpningar för ny teknik. Och jag tror att jag som är myndighet, de av er som är branschen, marknaden, och vi tillsammans som är konsumenter, människor, kan hitta innovativa men enkla lösningar som förbättrar livet för konsumenter med funktionshinder. Idag tänkte jag lyfta fram en konsumentgrupp lite extra, och det är gruppen döva och teckenspråkiga, och visa lite grann på hur deras möjlighet att kommunicera kan förbättras med hjälp av internet. Och jag vågar nästan också säga att deras möjlighet att leva ett självständigt liv kan förbättras med hjälp av internet. Inte den. Så.
Okay.
Kort bakgrund till varför jag pratar om det här vill jag bara ge er. Och det är för att PTS har regeringens uppdrag att se till att kommunikationstjänster finns tillgängliga för funktionshindrade. Vi har dessutom i uppdrag att se till att innovativa IT-lösningar också finns tillgängliga. Så vi har en slags verkstad hos oss. Man kan säga att vi kan driva på teknikutvecklingen inom det här området. Och det har vi möjlighet till för att vi har ett årligt anslag på omkring 140 miljoner för att finansiera tjänster och utvecklingsprojekt inom just det här specifika området. I september så var det en artikel i DN som vittnade om bristen på språktolkar inom landstinget. Och det här är en brist som också många teckenspråkiga, döva och teckenspråkiga vittnar om. Men jag tror att en del av de hinder som finns för en teckenspråkig i vardagen kan överbryggas med en del av de tjänster och projekt som vi jobbar med. Om jag vore döv och teckenspråkig och skulle kommunicera under en dag, så kanske jag behöver ringa ett samtal till skolan på morgonen. Och då kanske jag använder mig av min bildtelefon. Jag ringer hemifrån. Och då ringer jag via tolkcentralen i Örebro. Och där sitter det en tolk redo i en studio och hjälper mig att tolka samtalet med skolan. Det är ett trepartssamtal. Sen går jag ut på stan och då måste jag ringa min man. Då tar jag upp min 3G-telefon och ringer ett vanligt videosamtal eftersom vi kan teckna till varandra. Sen har jag ytterligare ett ärende, och det är att jag ska gå till apoteket. Och på apoteket så visar det sig att det räcker inte med papper och penna för att vi ska kunna prata, jag och apotekaren. Utan då ringer jag upp tolkcentralen en gång till den här dagen. Och då hjälper tolkcentralen mig att tolka fastän jag och apotekaren står bredvid varandra. Det blir alltså ett trepartssamtal en gång till via min 3G-telefon. Och där kanske en del av er känner igen som tolken i fickan. Sen är ett ärende kvar, och det är att jag måste fixa ett nytt pass. Och då har jag bokat en tolk för att få hjälp att göra det ärendet. Men när jag kommer dit så har tolken fått förhinder i sista sekunden. Men då visar det sig när jag kommer in på passmyndigheten att det sitter uppsatta digitala skärmar där. tryckkänsliga digitala skärmar med en direktuppkoppling till tolkcentralen. Återigen, så för tredje gången den här dagen så kan jag använda mig av distanstolkning och kan uträtta mitt ärende. Och det här ärendet funkar jättesmidigt med hjälp av den här skärmen, eftersom både skärmens storlek och kvalitet och även kameran som används gör att ett sånt här lite mer komplext ärende går att utföra för mig själv. Så jag har här pekat på tre olika accessvägar till en och samma tjänst. Delvis internetbaserade, men framförallt effektiva och frihetsskapande. Så jag tycker att det här är ett tydligt exempel på vad ny teknik kan göra och förbättra livet för konsumenter som har ett funktionshinder. Tack.
Tack, Helena. Så, då har vi gått igenom inledningsföredragen. Och då har vi fått några, som jag tycker, kompletterande perspektiv. Vi har fått det nationella politiska perspektivet. Vad är möjligt i ett IT-politikperspektiv, kan man säga. Men vi har också fått det som är konkreta uttryck för politiken, myndighetens uppdrag från regeringen. Vi har också sett, som ett exempel på det, vi har också sett hur det lokala myndigheten och politiska systemet internt kan agera som från 1000 i Norrtälje. Vi har två exempel på hur bolag eller organiserad verksamhet som Stiftelsen Stockholms Hotellhem och Svebo har agerat med konkreta insatser för sina klienter, kunder och hyresgäster. Och vi har sett hur det privata initiativet från SeniorNet leder ut till konkreta åtgärder. Också en del av folkrörelsen, hur den kan åstadkomma insatser för grupper som i övrigt inte nås alls egentligen i vårt samhälle. Så nu skulle jag den första vändan be er reflektera över varandras kommentarer. Vad har kommit i huvudet på er nu när vi har hört det här andra? Vill du börja, Kurt?
Ja, vad som är slående och det är min första reflektion här, det är ju statens ansvar, eller kanske snarare statens abdikation av ansvaret i många IT-politiska områden. Och vad som är fantastiskt med Sverige, det är ju faktiskt att kanske trots allt inte spelar någon större roll. Jag tror inte det är oväsentligt att staten är aktiv. Det ger legitimitet, det skulle kunna få fart på det hela. Men det verkar ju som om det inte är staten som driver Sverige, utan det är kommuner, det är landsting, det civila samhället. Och på något sätt så är det ju tydligen, tycker jag, tanken med internet är ju att öppna upp också. Att öppna upp för det civila samhället. Och jag tycker att den här rundan nu ger det här perspektivet. Det vore trevligare om politiken vore med. Men okej då, nu är den inte med och då får det vara så. Det går bra ändå.
Ja, vad jag slås av, det är trögheten i våra system, det som Abdul Kaber bland annat var inne på. Oviljan och trögheten i byråkratin att krypa ur sina bås och våga ha lite mod och ta nya steg. Om vi ska komma åt den här frågan och kunna utveckla, så måste vi kanske lämna våra tjänsterum, vi måste lämna sammanträdesrummen och vi måste gå ut och möta våra invånare på ett helt nytt sätt än hittills idag. Så det krävs civilkurage och mod, som jag ser.
Ja, jag känner liksom hur lika det är och hur mycket man kan lära sig av varandra. Speciellt med det som du berättade om hemlösa och seniorer. Alltså det, och funktionshandikappade. Det är mycket egentligen som man skulle kunna spåra ifall man koordinerar också och samarbetar. Det tycker jag. Sen att tror också, precis som vi behöver koordinera, så att lite mer mellan Norrtälje och andra delar också av kommuner och så skulle vara bra också.
Ja, jag gör samma reflektion att egentligen vi fyra här har ju samma dimensioner när det gäller att se internet ifrån en sorts utanförskap. Och jag menar det vet jag inte om man ska säga handikappar, men det är ju ändå så att de har svårare att använda internet på ett konkret sätt. Men den första reflektionen var jag faktiskt från dig från KTH, där du liksom säger att det finns för lite forskning, alltså samhällsforskning om internets funktion. Och det reflekterar jag över, för när jag har läst om min grupp då, i SIKA-utredning och lite andra saker, så saknar man ju oerhört mycket kunskap om relationer mellan nätet och samhället. Vad är det som händer? Alltså det är ett paradigmbyte i många, många avseenden, och sen finns det egentligen ingen som följer det här paradigmbytet. Jag kan ha fel, för jag kan inte ha följt alla frågor och informationer, men jag upplever ändå det som jag har försökt söka mig till att det inte finns.
Jag har också slagits av att likheten i problemet. Jag menar, det är samma digitala klyfta fast vi hoppar från olika håll. Det är egentligen det är frågan om. Men då kommer man också osökt in på en fråga som vi inte egentligen har tacklat och hanterat många gånger. Och det är pedagogiken i det hela. Det är nämligen så att ska man få folk att göra språnget så måste de ha en viss tilltro. Det spelar ingen roll om man är invandrare eller om man är senior eller vad det är. Man måste tro på att det ska gå bra att landa i andra änden. Ett sätt som vi har valt att lösa det här på, det har varit att gå in för mottot äldre lär äldre. Det är alltså pensionärer ur vår egen organisation som arbetar frivilligt utan ersättning många gånger som instruktörer, därför att det skänker tilltro, man vågar. Det som en sa till oss, att det ska katten gå på en av de här riktigt fina och dyra kurserna hos ett studieförbund som då kostar 800-900 kronor för en grundläggande kurs, och så sätta sig bredvid några andra ungdomar som är där för sitt kommande yrkes skull, och så tittar de på och säger, ja, men tryck på knappen då, tusan farbror, va? Jag menar, då, det skrämmer. Och jag kan tänka mig att det kan skrämma likadant för en som har kommit som invandrare eller en som sitter där ute och aldrig har gjort någonting bland dina hemlösa. Och det betyder att man måste på något vis anpassa det här så att de passar in i pedagogiken och vågar starta det här och göra det. Det här tror jag är en av de knepigare frågorna att hantera. Det är inte bara att satsa pengar och ordna utbildning, utan det måste vara en utbildning som passar dem som ska ta emot den.
Mm. Ja, jag håller med dig om att pedagogiken är oerhört viktig. Och jag vill också föra fram att jag tror jättemycket på information. Jag tror att vi måste informera om vad vi gör som är bra. Och att de grupper vi försöker nå också vet att vi gör det här och att staten i vårt fall faktiskt satsar pengar på det här området. För att det visar sig ju ändå att det finns väldigt många fina initiativ. Och vi får inte glömma det, att vi måste nå ut med det. För det andra vill jag också säga att just när det gäller det området som jag jobbar med, så har ju ändå regeringen en tydlig ambitionsnivå, och det är väldigt positivt, och en modell som vi har bedömt varit väldigt framgångsrik och som vi har fått väldigt mycket vi har uppmärksammats internationellt för det här arbetssättet. Så det är en positiv bild ändå, tycker jag.
Tack. Jag skulle vilja att ni funderar. Om ni har några frågor så kan vi ta dem lite senare, men ni kan väl lura på det så länge. Jag skulle vilja gå in på en fråga som vi har berört. Och det är å ena sidan den här frågan om att förstå vad nätet betyder i olika avseenden. För social identitet, bildande för det sociala kapitalet och så. Det blir som en mer och mer viktig del av ens personlighet. Det är den ena diskussionen. Den andra som jag skulle vilja föra nu, det är e-förvaltningsdiskussionen, kan man säga. Och det gäller både bolag, men kanske i hög grad också offentlig förvaltning. Det är så att det finns ett väldigt starkt tryck på utvecklingen av e-förvaltningen. Med fler och fler tjänster på nätet från fler och fler myndigheter. Och en av, så att säga, en av förklaringarna och skälen till detta är förstås att hantera de större kostnader som ligger framför oss genom att vi blir fler äldre och att vi har svårare att försörja en offentlig förvaltning. Den måste bli billigare och bättre, och då kan vi rationalisera den genom e-tjänster, om jag uttrycker mig väldigt enkelt. Det innebär i sin tur då att kanske det här flerkanalsamhället som vi alltid har varit vana vid, det vill säga vi ska alltid kunna nå sociala tjänster på olika sätt, kanske så småningom börjar tära på den. Om det är så att man bara kan få barnomsorg via nätet, så det är klart att då tvingar man folk in i detta. Men är det den hävstång vi ska ha? Hur ser ansvaret ut? Dels hos den som då utformar e-förvaltningen för att få med alla. Å andra sidan finns det dilemma mellan den sidan behovet att spara pengar genom att använda e-tjänster, och å andra sidan det som handlar om inklusion, att alla kan vara med och ha lika hög grad av service. Vad säger du, Helena, om du ser det ur ett myndighetsperspektiv?
Det är inte en lätt fråga att svara på.
Jag breddar lite ditt perspektiv
men
också.
Precis. Nej, men självfallet är det så att tillgången till internet måste, om vi nu pratar om just tillgång till internet, måste ju hänga med det man förväntas, de basala samhällstjänster som man som medborgare förväntas kunna ha tillgång till.
Diskuterar ni det här på myndigheten mycket som du tycker? Alltså med användbarhet, lättanvändning, tillgänglighet, vem har nätet, uppkopplingsmöjligheter och så vidare?
Alltså mycket av PTS verksamhet handlar ju om att främja IT-infrastrukturen. Mm. Och det kan vara konkurrensfrämjande åtgärder. Det kan handla om spektrumtilldelning. Mm. Det kan också handla om att kartlägga och se hur det ser ut idag. Användbarhet, just hur webbplatser och så är utformade, det jobbar vi inte med i någon större utsträckning.
Kan man säga då att om ni inte är tillräckligt starka i Kista eller i stiftelsens gäster, då kommer marknaden inte att spela er i händerna? Ska jag tolka det så? Det var någonting om marknadskraften.
Alltså jag var ju lite kritisk mot marknadskraften förut när det gäller legitimationen då, exempel som ett problem. Och som man måste, just nu tror jag det pågår en utredning om det, så att man måste lösa det på något vis. Så att man får en identitet utan att vara beroende av en annan bit. Men däremot så tycker jag att när du säger att du har så mycket pengar på det här med användarvänlighet, med att man utvecklar också publika datorer på ett mycket användarvänligare sätt. Det tror jag idag är ju, alltså rädslan som våra grupper upplever, det är ju ändå att det är ändå krångligt att starta och komma in och sånt. Alltså där måste ju ett utvecklingsarbete komma till stånd. Att, alltså det ska ju vara lätt att komma in. Och pedagogiken som du tar upp, det är ju den här rädslan att använda nätet. Egentligen så ska man ju bara trycka på en knapp och så läser man sin e-post, och sen ska man trycka på en knapp och så gör man det. Alltså i princip ska det vara så. Så det, idag är det för krångligt för många. Och det är där rädslan uppstår.
Jag känner liksom att jag får bilden av att det finns lite tvång för att folk ska lära sig trots allt liksom hantera den nya tekniken. Alltså man avvecklar till exempel svenska kassaservice i flera orter, i Rinkeby, flera år. Och då, vad gör man då? Man skapar långa köer i Kista för svenska kassaservice. Man avvecklar den igen. Man gör det om till bank. Det är samma människor, samma kö, flera timmar. Så att på något sätt man ställer massor med cykel, men man tänker inte, kan de cykla eller inte? Så att det är det som är det största problemet. Alltså att man går bara någon vacker dag och besöka medborgarkontoret i Rinkeby. Fullt med människor. Och kanske man lämnar sin skola, sitt jobb kommer dit för att till slut, när man har stått en timme, så den här personen som sitter där ska knappa in något och skriva ut en blankett. Så man skulle ha gjort det egentligen, annars ställe. Mm. Så det är i så fall, det är inte något extra grej, utan här tycker jag faktiskt den här att samhället satsar fortfarande på medelklass eller på så. Man tänker inte att de här resurserna ändå kommer att gå ut på annat sätt.
Jag tänker just på det här med e-förvaltningen. Det är en sak som har förvånat mig oerhört mycket. Vi är ju ganska duktiga på samhället att standardisera en hel del saker. Jag menar mått och vikter och annat är vi överens om att vi ska ha likartade. Men så fort som det ska göras en hemsida där man ska ta informationen från eller blanketter som ska fyllas i, så sätter varje myndigheten ära i att ha ett eget system med eget upplägg och egen hantering som gör att man måste treva varje gång. Varför kan man inte e-förvaltningen se om man verkligen vill satsa även ur statlig synpunkt i offentlig verksamhet gå ut med enhetshantering i en sån här del? Man ska känna igen sig vare sig man ska fylla i en blankett åt Socialstyrelsen eller om man ska fylla i den åt Rikspolisstyrelsen eller något sånt där. Jag menar, samma tekniska förvaringssätt sätt att agera. Man ska inte behöva leta på olika ställen eller annat. Det finns mycket att hämta där man kan ta bort skräcken för den som ska använda det på det här viset.
Tack. Karin, hur gör ni uppe hos dig när ni jobbar med e-tjänster?
Ja, det vårt projekt med 1000, det är ju ett försök att riva stuprören mellan kommun och landsting. Och jag satt i ett möte med Arbetsförmedling och Försäkringskassa igår. Och vi funderar hur vi kan närma oss varann. Och just med tanke på det Bo säger, att varje myndighet bygger sina strukturer och sin organisation. 1000 glömde jag säga, det är också ett telefonnummer. Så fram till det att vi har bättre tillgång till nätet för alla, så har vi 1000 som ett telefonnummer för invånarna att ringa. Där vi ska samordna vård- och omsorgstjänster på ett helt nytt sätt. Så det är ett sätt i den här utvecklingen att ta sig fram och göra det enklare för invånarna. Men jag tror att det finns en tröghet i systemet därför att det handlar om maktförskjutning. Det är en maktförskjutning från offentliga myndigheter, offentlig förvaltning till den egna personen. Och det går väldigt långsamt. Det går för långsamt tycker jag. Mm. Därför är det väldigt spännande att jobba med det här projektet för oss. Där vi utmanar systemet. Och både politiker och tjänstemän måste vara mycket tuffare på att sätta fart på den här utvecklingen. Men det har att göra, tror jag, med den här maktförskjutningen. Titta när man bokar en resa. Jag behöver inte ringa min kompis som jobbar på resebyrå längre. Jag bokar den själv. Alltså det här är framtiden också inom offentlig förvaltning. Men det handlar om maktförskjutning. Egenmakten. Det går för trögt.
Tack.
Man kan komplettera det där med bilden. Vad som egentligen, vad som gjorde mig arg från början. Om jag tittar där jag bor uppe i Sollefteå, så strax utanför där så kan ni föreställa er en liten lagom by där tanta Gusta bor. Hon är nämligen så väl gynnad av SJ så att hon betraktas som student. Hon får samma studentrabatt, bara hon bokar och åker inom 24 timmar. Och hur ska hon då bete sig? Jo, hon ringer naturligtvis upp SJ efter ett antal intressanta tryckknappsvarianter så har hon hamnat fram. Och så säger hon att jag skulle vilja åka 8.30 imorgon till Stockholm med pensionärsrabatt på det här tåget. Går det bra? Finns det plats? Jajamän, säger de. Då ska jag be att få boka en. Nej, men så säger de, det går inte. Var ska jag boka då? Ja, det måste vara på något av våra försäljningsställen. Ja, och så på internet naturligtvis. Och inte katten åker till Antagusta, inte. Det är det här som menas lite grann med den diskriminering som vi försöker att häva, om jag får uttrycka mig så.
Vill du säga något till
det? Jag hade en kort kommentar bara om det här med standardisering och e-förvaltning. Det finns ju, Verva tar ju fram riktlinjer för 24 timmars webben som ska ju följas av offentlig förvaltning. Så det görs ett arbete på området och man har identifierat att det behövs. Men tror jag, kort.
Jag skulle vilja ha att ni funderade över en frågeställning. Ja, okej då. Nu behöver vi gå vidare med konkreta åtgärder. Ni har pekat på ett antal sådana själva. Om vi nu ser det utifrån era perspektiv, vad är nästa steg? Om vi nu skulle föreslå någonting för regeringen till exempel, vad är det i så fall? Om vi skulle föreslå det för någon annan eller för oss själva, vad är nästa steg? Men innan vi går runt så skulle jag höra med om det är någon av er som har någon fråga till panelen. Bra, då ska vi se. Ja, nu kommer mikrofonen där borta. Ja, det är alldeles, men detta med borde, det är alldeles uppenbart att frågan behöver lyftas och artikuleras och komma in i ett politiskt sammanhang som är tydligare. Varsågod.
Ja, tack. Jag skulle vilja fråga er i SeniorNet hur ni motiverar de äldre att hjälpa varandra så att säga över den här tröskeln. Hur har ni gjort? Är det så att man tekniken är en tröskel som man så att säga måste lära sig komma över därför att behovet finns, eller erkänner man inte eller ser man inte behovet men att tröskeln är låg? Det kan ju finnas många olika kombinationer där. Men hur har man rent konkret gått tillväga så att säga?
Jag kan svara i två steg. Jag kan säga ett. Man måste först ha klart för sig vilka motiv som finns för att ta det här steget, om man säger så. Vad är det som är starkt? Jo, bland det starkaste har visat sig vara söka information och utföra ärende. Det var man totalt ensam att det var oerhört viktigt. Alltså det var det, ett av de viktigaste motiven. Och, men väldigt högt och nästan lika högt kom också berika sina intressen. Man upptäckte alltså att det fanns en värld att kika in i för att tillgodose om man nu samlade på pudlar eller vad man gjorde för någonting. Men det som faktiskt är intressant, att det var den tredje stora delen angav man hänga med i utvecklingen, var med i samhället. Detta var lite grann förvånande, för kanske inte det första svaret vi hade väntat oss som ett av de tunga. Men det är faktiskt man har insett, och det minns ju de flesta, att ska jag vara med så måste jag kunna. Och då, när man har fått de här bakgrunderna, då kommer man till att nu gäller det att få folk att göra det här också. Då måste man ju spela på de här motiven, om jag får uttrycka mig på det viset. Och då kommer man till det verkliga problemet. Egentligen så är det då en informationsfråga, precis som du sa i slutändan. Hur når man ut med informationen? Med kampanjer och annat? Nej, det har inte varit särskilt lysande, om jag ska vara ärlig. Det bästa sättet är att tala till människor och visa dem praktiskt att det här är inte så svårt. Och då kan man ofta gå vägen via typ pensionärsorganisationer. Man besöker de här särskilda boendedelarna och annat. Och gör helt enkelt demonstrationer och förklarar för dem att det här var inte så farligt. Kom nu och tryck på knappen, ska du se att den här exploderar inte. Men det måste till en uppsökande information för de här grupperna. Och jag tror, ta med katten, det är nästan likadant även för de andra grupperna i det. Det är ingenting som man talar om i tv eller skriver trevliga annonser eller någonting. Utan det krävs praktiskt att man talar med människor och visar att det här går.
Tack. Det var en fråga där borta också. Där. Jag tror du är vitt var först.
Så jag har Wikipedia-tröjan på mig och hoppas kanske så småningom komma till det, men det här är en fråga som inte har relaterat till det. När man ser de här siffrorna att 20% är kvar och inte använder internet, kanske över olika grupper här, så är det väldigt olika mot för några år sedan när vi hade 20% som använt internet eller 50% som använt internet. Och nu är en bit ifrån taket här. Och då undrar man, kan det finnas dolda hinder där? Kanske lässvårigheter, ordblindhet och sånt som... Ja, åtminstone när jag växte upp så var svält och analfabetism, det var något som inte fanns i Sverige. Det var noll, fick vi lära oss, va? Det är sånt som fanns i Afrika, det finns inte i Sverige. Men det visar sig med begrepp som ordblindhet som knappt fanns då, som vi idag är mer medvetna om att många lider av. Och de kanske är överrepresenterade i många av de här grupperna. Folk har förlorat sitt arbete för att de kanske var ordblinda och blivit hemlösa och hamnat i en sån situation, så att det kanske är en högre andel än i resten av samhället. Är det något som har undersökts och sett hur många av de här procenten skulle kunna förklaras av en sån faktor? För internet är ju väldigt läskrävande, eller hur?
Ska du börja, Helena?
Jag kan inte på rak arm ge siffror, men vi ser ju att gruppen med läs- och skrivsvårigheter är väldigt stor, och det är flera av de utvecklingsprojekt vi driver har den gruppen som målgrupp. Och det man kan fascineras är fel ord, men förskräckas av är att det visar sig i vissa av de här projekten att det finns personer som har gått igenom hela livet och kanske i 40-50 år och aldrig har kunnat läsa. Och man kan kanske undra lite hur det har fungerat hela vägen. Men där det finns numera då möjlighet att med multimodala hjälpmedel kunna läsa, kanske läsa böcker till och med för sina barn, och man kan få sin en bok på tv-skärmen istället, där du kan markera med gult, kanske följa texten. Du kan ha en bild som illustrerar texten bredvid för att göra läsförståelsen större. Den typen av projekt arbetar vi med, men du har helt rätt i att gruppen är stor och att det finns mycket att göra där.
Göra?
Ja, det stämmer. Alltså, majoriteten av de som har hemlösa eller sociala handikapp har ju den här typen av problem. Och egentligen så är det ju så att oerhört många är också bokstavsbarn. Det begreppet var ju inte uppfunnet då, så att säga. Så att man har gått igenom utan att få rätt hjälp många gånger under livet. Men sen ska man också vara medveten om att internet eller ordbehandlingsprogram är ett oerhört hjälpmedel för de som har de här handikappen. Men alltså, du kan faktiskt skriva och rättstavningsprogram och du kan börja komma igång. Alltså, det är ett väldigt skillnad att skriva på en dator än att skriva för hand. Alltså, du ser bokstäverna bättre. Så vi ser ju att en del utvecklas i den här processen också.
Jag har hört talas om att 30-40% inte förstår det som står på hemsidor i Sverige idag. Och det är också ett jätteproblem. Och jag tror att vi måste avbyråkratisera språket också. Och jobba med folk som kan göra det enkelt. Vi måste jobba med tillgänglighet i olika delar. Vi jobbar ju med funka.nu till exempel när vi anpassar våra sidor. Men vi måste också jobba med språket.
Kort bara att i de grupp vi jobbar med, vi har ungefär 80% som inte har läst klar grundskola. De flesta som har också läst i sina hemländer, kanske delvis av grundskola, har svårt med svenskan. Så att det blir självklart liksom att man jobbar, när man jobbar med den här, vi jobbade med digitala klyftan eller med IT, så vi jobbade också med svenska språket.
Vill du inte? Okay.
Ja. Det finns en sak till att ta upp i samband med det när man ska påvisa, för vi diskuterar ju nödvändigheten av att ha internet tillgängligt för att kunna leva ett fullödigt liv.
Just det.
Då kan man peka på, som vi upplever, att vi lever i den stora paradoxens tid på ett vis. Då gäller oss alla som sitter här. Jag menar, vi har aldrig haft så stora möjligheter att bestämma över våra liv som vi har just nu. Jag menar, vi kan ju välja pension, elleverantör, teleleverantör, you name it. Det går att välja vad som helst snart här i livet. Men gör vi det? Nej, en del av oss slänger och lanserar att vi orkar inte med. Det kräver nämligen så mycket information som underlag för beslut för att göra det här, att vi hamnar i en sits som blir nästan paradoxal, det vill säga att det blir en sämre livsmiljö, för vi orkar inte ta reda på allt, och så stressas ut av att vi hinner inte med att välja ny elleverantör, det får löpa, va? Men en förutsättning föreligger för att man överhuvudtaget ska göra något val, och det är att man har tillgång till den informationen. Och den informationen fås enbart idag egentligen i tillräcklig omfattning via internet. Man måste in på konsumentbyrån och titta på elpriserna. Det finns inget annat sätt. Och jag menar, den som då inte har tillgång till det, vare sig det gäller din grupp eller den grupp jag talar för, de är borta från beslutet och är alltså stängda för en del av den valfrihet som har givit samhället på gott och ont.
Tack. Ska vi ta frågan där borta? Varför kommentera medan du ändrar? Det är ju så att läs- och skrivsvårigheter är ordentligt överrepresenterat bland till exempel de som sitter i fängelse och de som jobbar i fackföreningar. Så. Och det finns lite andra sådana här. Och jag har själv jobbat inom facket. Så, men det är också så att det finns väldigt mycket utvecklade hjälpmedel, som kompensatoriska hjälpmedel i skolan till exempel. Sen är det å andra sidan en konfliktområde om man får använda dem eller ej. Men det är ytterligare en stor fråga. Varsågod.
Tack så mycket. Elisa Roszkowska-Öberg heter jag och gör moderat riksdagsledamot. Och för det första måste jag säga stort tack till PTS som utvecklar sådana tjänster för funktionshindrade och också sådana tjänster som teletal som hjälper just med läs- och skrivhjälp och ordförtydligande, och det är också andra tjänster som jag har förstått. Sen tänkte jag kommentera det som du sa tidigare, att e-förvaltningen utvecklas framförallt för att effektivisera och spara pengar. Och det är inte riktigt så. E-förvaltningen utvecklas framförallt för att möta människors behov och för att förenkla vardagen för människor och för företag. Och sen, självklart, om det effektiviserar myndigheternas arbete så är det ett stort plus. Sen nämnde flera personer här om det finns politisk vilja, och ja, det finns det. Regeringen arbetar väldigt hårt nu. Det är Finansdepartementet som ansvarar för e-förvaltningen. Det har kommit e-förvaltningshandlingsplan i början av året. Det kommer att skapas e-delegation. Som främsta mål för e-förvaltning ställs så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Och det är enkelt sagt, ja, det är mycket svårt att genomföra, för då måste man se till olika behov och man måste titta mycket mer på individnivå och att det finns olika användare med olika behov, med olika egenskaper, och man måste tänka på det, på vilket sätt man utvecklar e-tjänsterna. Samtidigt som jag tycker att de som inte kan eller inte vill kanske använda e-tjänster måste ha möjligheten fortfarande att få informationen på ett annat sätt. Alltså på papper, eller att kunna gå och prata med en levande människa. Tack så mycket.
Mm. Tack. Är det någon mer fråga? Annars skulle jag vilja gå in i en uppknytningsrunda om okej, vad gör vi nu? Det är klart att e-förvaltningen har ju många olika aspekter, som du också nämnde. Men det finns båda sidorna och det finns sånt som sker när vi agerar. Men det är ändå så att det politiska systemet förfogar över de största resurserna. Å andra sidan så är kanske mycket av det som görs ändå baserat på frivillig organisationernas arbete. Men vad tycker ni vore de riktiga kioskvältarna nu när det gäller internet för alla? Vill du börja, Kurt?
Kunna få ett uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning är tillgång till transparenta brevbandstjänster en nödvändig förutsättning för ett normalt deltagande i samhällslivet som det nu ser ut i olika aspekter, tycker jag, för att öka beslutsunderlaget och vår information om vad som händer. För det andra, säga att när det gäller begreppet innovationer och ny teknik, så tycker jag att det av de som jobbar med det, också från staten, har en väldigt glassig och en inte alltid särskilt genomtänkt syn på det här. Varför är Formel 1 så intressant när det gäller hästbilar? Därför att den är krävande, va? För bilsäkerhet etc. Om vi tittar på de grupper som vi talar om nu, äldre, funktionshindrade och så vidare. Kompetenta användare som ställer höga krav på en användning. Vi kan se hur bostadssektorn just går i spetsen för att integrera internet och tv. Och vad jag tänker nu också på, inte minst på de funktionshindrade, skulle kunna spela samma roll här. Att varför inte att bilda ett kompetenscentra för att återupprätta Sveriges goda traditioner som ligger långt tillbaka i tiden men som under lång tid har förflackats när det gäller hjälpmedel och funktionshindrade, och börja etablera ett kompetenscentra med Specialpedagogiska institutet, Hjälpmedelsinstitutet, de tekniska högskola och kanske PTS här. Och därmed också ta tag i, löser man de frågorna så får man också en bra användargrupp för att ta upp det här med e-tjänster till alla och lätt förståeligt etc. Ett sådant initiativ skulle jag gärna vilja se.
Tack.
Det viktigaste som jag ser ur vårt perspektiv är att göra nätet tillgängligt på landsbygden. Det är inte det hos oss i Norrtälje kommun. Så det är som du säger, vi måste se till att vi har det tillgängligt. Det är ju en demokratifråga. Alla har inte tillgång idag. En del utestängs, som Bo säger, från möjligheten att vara aktiv och göra sina val via den här tjänsten. Det andra är att vi måste riva stuprören mellan myndigheterna ännu mycket mer. Vi måste samlokalisera myndigheter, vilket sker på många ställen i Sverige med medborgarkontor. Och jag tror också den här debatten om att standardisera och göra det enklare för invånarna när det gäller blanketthysteri och annat, där alla myndigheter håller sig inom sina ramar och konstruerar sina system. Alltså mycket enklare för invånarna. Precis som det ska kunna vara enkelt att få hälso- och sjukvård i hela Sverige. Du ska kunna få din journal med dig på ett litet bankkort, hoppas jag, inom kort. Men det är väldigt trögt. På samma sätt är det här. Alltså att vi måste se till att myndigheterna får lite fart på samarbetet sig emellan. Att det ställs också krav på att man hakar i varann på ett mycket bättre sätt. När det gäller att förenkla för invånarna att få tillgång till de här tjänsterna.
Tack.
Jag ser två åtgärder. Det första vad vi kan göra. Det andra vad samhället borde göra. Nu i flera förorter så har man tillsammans med bredbandsbolag och bostadsbolag man har installerat de här bredbandsboxarna. Men det är inte kompletterat. Det här är inte installerat förrän samma företag med samma myndigheter också gör något utbildning, en folkbildning av alla människor som bor i de här områdena så att de kan cykla och recykla. Det andra är att vad vi kan göra. Jag sa förut att ekonomin är inte problem. Jag menar när det gäller folkhögskolan. Det går ihop. Det är jättebra. Men när det gäller vår förhoppning, vårt mål, vad vi vill förändra. Då har vi hittat en koncept. Sverige betalar miljontals kronor för att ta hand om tusentals elever från andra länder som kommer hit och är gäststudenter. På KTH har man tusen. Alltså det är en stor andel, jag vet inte exakt hur mycket, men det är jättestor. De här tusentals vi har lokaliserat och hittat 200 av dem på Kista. Fantastiska människor. Jag talat, låt människorna hjälpa varandra. När vi tänkte, nu ska vi satsa på lyxkurs till ungdomar. Då tog vi en ingenjör från India med väldigt lite betalning, men de var jättenöjda, mot till fem förårs ungdomar som plötsligt ser att han liknar dem ofta och men har jättehöga ambitioner. Det andra vi hittade kring oss, precis som en internetcafé med 36 datorer, en annan, och där ungdomarna, 10 ungdomar kanske sitter och lekar med spel. Och det håller på att gå på konkurs. Så där vi skulle vilja allera oss med andra i samhället. Nu det är första gången jag vet att .se kan stödja. Men andra som tycker att vi gör det i partner. Vi vill inte få någon som kommer. Utan någon som ser nytta att vi tillsammans kan vi göra ändring. Då ställer vi upp också.
För att bara komplettera en sak vad du sa. Jag blev så oerhört tagen av min träff med dig ute i Kista. När du sa att vi får så här mycket pengar från Folkbildningsrådet. Då kan vi utbilda 50 personer. Det står 350 i kö. Mammor till barnen som går i skolan och som i allmänhet inte har grundskoleutbildning. Och så ordnar ni IT-akademin för ungdomarna med alla datorer som ni kunde ragga upp. Det står i alla fall 100 där ute. Och det var på grund av att ni fick pengar från Järvalyftet. Och det kan man säga att väldigt lite pengar ger en enorm hävstång. Och du nämnde ju där att i det nätverk av folkhögskolor som ni är med i så är det likadant. Ja, förlåt. Ja. Göran?
Ja, tre korta saker. Först vill jag ställa ett krav på mig själv då, att jag tycker att vi ska ha fiber in i alla våra lägenheter före 2010. Och det jobbar vi på. Alltså därför att det är viktigt att även de som bor i våra boenden ska ha exakt samma rättigheter som de bor ute i vanliga svenska bostäder eller Stockholms. Det andra är att jag tycker inte att man ska gå till banken för att man ska logga in på Skatteverket och Konsumentverket. Det har ni hört mig säga förut. Jag tycker det är fel. jag tycker också att det vore intressant att jobba med användarvänligheten, gränssnittet och pedagogiken. Och där finns en hel del att lära ut av varandra. Därför att där tycker jag det stora problemet är då.
Tack.
Ska jag koncentrera mig till tre saker också. För det första, en uppsökande information som måste ske ute i våra kommuner för att stimulera folk att ta klivet över den här klyftan. För det andra, bättre tillgång på publika datorer ute som man kan få låna och komma till med sitt kunnande. Och för det tredje, ett utökat samarbete mellan organisationer och offentliga delar även på den här nivån för att satsa krafterna tillsammans. För den som är intresserad att veta något mer av SeniorNet kommer jag lägga några broschyrer på kanten där ute innan igår. Tack så mycket.
Tack så mycket. Helena.
I våra utvecklingsprojekt som vi driver så samarbetar vi idag med HI, TPB, Specialpedagogiska institutet, Designhögskolan i Umeå, med flera. Men vi ska fortsätta det och vi ska förstärka det arbetet ännu mer. En sak till vill jag säga, och det är att vår ambitionsnivå är att hitta smarta lösningar för gruppen med funktionshinder. Men därmed inte sagt att det inte är smarta lösningar för oss alla. Så att det är en ambitionsnivå som vi har, en hög ambitionsnivå att hitta smarta lösningar för oss andra, alla, men lite extra smarta för de som har ett funktionshinder.
Tack. Då skulle jag vilja tacka er allihopa för ett jättespännande möte inom ett område som kanske är ett av de viktigaste som vi har i det kommande internetsamhället, nämligen att alla är med. Jag skulle vilja ge först en stor applåd till. Tack ska ni ha. Och här kommer prisutdelningen. Bo, hallå. Ja, du får inte gå än. Varsågod. Nej, du får ta en, varsågod. Så. Och varsågod. Nej, nu ska jag se. Varsågod. Sådär. Tack så mycket. Tack.
Tack så.